Vad har du ätit då?
Jag har ätit lingongrova. Min mammas favorit. Jag vaknade upp i min moders hemlägenhet.
I din mammas säng?
Nej, inte i min mammas säng, utan deras lägenhet.
Ja, okej.
Okay. Annars hade det varit en väldigt magstark inledning. Att det första jag säger är att jag vaknade upp i min mammas säng.
Hundra balla ställen heter podden, Valle Westersson heter jag och vi är sponsrade av faktabokförlaget Ros och Tegnér. Och de ger ju ut böcker om en massa spännande saker som är användbara till exempel på sommaren. Utflyktsböcker, trädgårdsböcker, badböcker och annat. Så kolla in det om ni vill ha tips till hängmatteläsningen. Idag har jag med en kompis till mig som heter Christian Agrell. Välkommen hit.
Tack så mycket, tack.
Hur mår du?
Jag mår väldigt bra. Denna heta dag, det kan bli årets varmaste dag där i Malmö.
Ja, det kan det. Tycker du om heta?
Ja, både och kan man väl säga. Men det är ju någonting som vi sa när vi gick in här, att idag kommer det hända mycket under hettan här i Malmö. Det bubblar redan så här tidigt på morgonen. Och det kommer nog fortsätta så, ja. På både det ena och det andra.
Jag tänker när det är så där varmt att det är som i så Almodovar-filmer.
Just det.
Speciellt om man är i stan och det är varmt.
Ja.
För då kan liksom, stan kan inte härbärgera alla människornas känslor när den kokar.
Just det. Och det här liksom, det är lite svettiga. Människor tar lite irrationella beslut. Ja. Inte helt genomtänkta.
Precis. Och börjar dricka rosévin på eftermiddagen i solen. Så.
Just det.
Kan utflykterna gå åt olika håll?
Ja, men verkligen. Så att det är en liten sån dag känns det som redan.
Spännande.
Ja, absolut.
Du, vad har du tagit med för utflyktsmål?
Jag har tagit med Töringelund.
Töringelund, alltså det gamla dansstället utanför Malmö.
Ja.
Mellan Malmö och Svedala.
Ja.
Spännande.
Danspalats, dansställe, ja. Och jag skulle nästan kunna säga nöjesetablissemang.
Oj!
Men det
oj,
kan
oj.
Vi komma in på sen.
Ja,
där tar jag i lite.
Det vet vi inte. Det kommer vi till om ett tag. Men vi ska börja med att ställa några snabba frågor till dig så att lyssnarna lär känna dig. Är du beredd på det?
Absolut.
Vilket är ditt fullständiga namn?
Anders Christian Agrell.
När åkte du utomlands första gången, förutom Danmark?
Det var nog när jag satt i en liten gul mast där och jag minns att vi kom till Tyskland med båt från Trelleborg. Trelleborgs Satznitz är nog min första.
Ja, vad kan det ha varit? Vilket
detta
år snackar
du? Detta är 80-tal.
Mm. Jag
föddes 1976, så det är början på 80-talet.
Den gula masta semestern till Tyskland.
Ja.
Det var första utflykten utomlands.
Ja.
Ja. Vem sköt Palme?
Det var inte Lisbeth Palme i alla fall.
Gillar du att åka på utflykt?
Utflykter, absolut. Det gillar jag. Det är en del av livets... Det behövs i livet för kropp och själ.
Definitionen på utflykt, kan det räknas som en utflykt även om man bara går iväg och handlar ett bröd på Konsum? Kan det vara en utflykt?
Jag använder ju ofta det som ursäkt att komma hemifrån ibland. Så det, jag kan faktiskt se det som en utflykt. Att gå, jag gillar inte det mycket. Min fru gillar det här att köpa hem mat nu och även nu under corona. Jag gillar de här promenaderna bort och ska handla lite sådär. Man får en lite egen tid. Man köper sig själv lite egen tid. Så jag kan se det som en utflykt, absolut.
Man gör nyttan till en utflykt.
Ja, just det.
Smart. Ja. Smart. Är utflyktsmänniskor finare än andra människor?
Jo, men jag tror att människor blir lite finare. När de är och det räcker att man åker till en av Malmös parker och sitter en familj och äter och sådär. Så det kan bli ett litet fint skimmer kring det där. Absolut. Jag säger ja på det.
Är du mest bonde eller mest fabriksarbetare?
Där är jag mest bonde.
Mm. Tack så mycket. Då tror jag att alla har ett litet hum om vem du är. Men du jobbar ju varken som fabriksarbetare eller som bonde, för du är ju dramatiker.
Mm.
Vill du berätta vad dramatiker är för någonting?
Nej, men en dramatiker är ju en som skriver. Det är ändå, nu får man vara lite tydligt, för det finns ju dramatiker som jag idag är utbildad till på dåtidens Dramatiska institutet hette det. Det heter ju numera Stockholms konstnärliga högskola.
Mm-hmm.
Så dramatiker är faktiskt specifikt för teaterpjäser. att man skriver teaterpjäser. Och den utbildningen hette dramatik, dramaturgi. Och dramaturgi är ju hur man strukturerar en teaterpjäs. Så att dramaturg, det, i Sverige är det lite sådär, inte det, det har lite rationaliserats bort när man drar ner på teater och sådär, just den yrkesrollen. Men i Tyskland till exempel är det väldigt stort. Så dramatiker är kort och gott en pjäsförfattare, kan man säga.
Ja. Vad är det som är spännande med att skriva pjäser för teater?
Alltså det, jag återkommer alltid till att, att det utspelas, alltså publiken och det som själva dramat, det är i samma rum. Samma plats i alla fall. Det kan ju vara utomhus också, att man är på en samma plats. Det uppstår, mycket av dramatiken uppstår mellan scen och salong helt enkelt. Att publiken är med i det dramat och dras in i det. Det är liksom den, om man tittar på det grundläggande. Och det är det som gör att teater alltid kommer att överleva. Och det, jag menar, när jag utbildade mig i början på 2000-talet så var liksom, det kom ju, då hade ju jättemycket tv-kanaler kommit. Sånt. Jag minns att de pratade mycket om rädslan för att folk ska sitta bara hemma och titta på tv. Men det kommer aldrig, alltså just den aspekten att sitta i samma rum som dramat.
Att det skapas samtidigt.
Ja, det skapas samtidigt, ja. Mm. Och det är ju det man, då kan man jobba lite med hantverket att skriva dramatik, att jobba med det. Jag kan tycka ibland att man inte utnyttjar liksom, när man skriver en pjäs, att det kan jag inte se tydligt att om man, för jag, när jag jobbar på dramaturg och hjälper och liksom och andra sådär, är detta ett sceniskt berättande eller är detta liksom, tar man ens hänsyn till att det är en publik?
Just det, jag skulle just fråga det, när du skriver ett drama, eller ett manus till teater då, har du med dig i huvudet hela tiden att det ska vara inte bara en berättelse som berättas, utan den ska kunna förmedlas i stunden på en scen till publiken?
Ja, absolut. Och när jag mer och mer insåg det, eller det var lite så här, puff, det var något samarbete med Susanne Osten, så där vi hamnade på bussen tillbaka från och pratade just om det här, så vi stannade till vid ett café och hon fick mig att tänka på detta verkligen, att för hennes, med hennes erfarenhet och allting, att nej men alltså, publiken är ju, publikens tankar är ju 40% ungefär av en teaterföreställning. Så att hur kan man då med hantverket skriva så att man väcker tankar och idéer? Så att du behöver inte skriva ut allting, utan du kan stanna av någonting, du kan sätta igång en situation och någonting, sen så fyller publiken i. Och man kan aldrig skriva över publikens fantasi. Det var en sån sak som hon sa.
Vad menas med det?
Nej, att du inte, om någon kommer in med en röd näsa, så behöver man inte kommentera att den personen har en röd näsa, för det ser publiken. Och den tolkningsakten är, det är ju däremellan någonting. Så någon kanske säger att det är en stor röd näsa, någon säger att det är en liten röd näsa, någon tänker, oj vad konstigt att den personen har en röd näsa. Mm. Alltså det är den.
Och någon tänker, fan har jag också så röd näsa?
Ja, exakt, just det. Ha en röd näsa och inga byxor. Man fokuserar bara på näsan. Ja, nej, men det är den tolkningsakten.
Ja, ja. Men, och den är ju egentligen extremt svår, för att inte säga nästan omöjlig att förutse. Vad...
Ja, men där kommer nog erfarenhet. Uh-huh. Och när man sitter och repeterar. Ofta när jag skriver pjäser skriver jag ihop med en regissör. Ganska nära samarbete med regissör. Och även att sen koppla skådespelare in. Så att, och då sitter man med. Då sitter jag ju själv i publiken och tänker mig själv i publiken. Och även när jag skriver kan jag sätta mig, ha den dialogen att, men hur tar en mottagare emot detta här? Så ibland när jag sitter och skriver så sätter jag mig mentalt, tankemässigt i en åskådarplats och säger, men hur landar detta? Och det kan ju upplevas lite schizofrent eller uppdelat, men det, så är det att skriva dramatik. Det är ett väldigt fysiskt sätt att skriva. Det är mycket konflikter som ska driva handlingen framåt. Det är dramatiska situationer. Det är mycket här och nu. Så efter, har man skrivit någon timme dramatik så kan man vara rätt slut faktiskt.
Ja. Mm. Och vad tror du om framtiden? Kommer folk gå på teater igen eller är vi vana vid att sitta hemma i kalsonger och äta chips samtidigt som vi konsumerar kultur?
Ja, det finns ju, ja just det. Det finns ju en tendens till det nu och coronan och allting. Nu öppnar man väl upp i London biografer och man såg att det blev inte den tillströmmelsen som man tänkte.
Var det så?
Nej, men alltså biograferna kommer få det oerhört tufft. Alltså.
Men de gick väl rätt dåligt redan innan?
Det kan det ju.
Mm. Det har inte varit någon stor trend att gå på bio de sista 20
åren. Nej, men nej, det har vi inte det. Men ändå i en stor stad som London eller Stockholm som jag ändå bor i, där det finns rätt stort utbud av biografer, både stora och mindre, så är det. Men teaterna tror jag, nej men återigen så är det det där. Att vara medskapande, vara med om någonting som händer här och nu.
Mm.
Det är ju det. Är
jag
ju
tror den... att det kommer komma folk till livescener, alltså teater och...
Jo, men jag tror det. Men jag tror också att det kan finnas en... Jag har funderat mycket den senaste månaden om det. Är man lite corona-institutionsskadad? Att man faktiskt... För jag tycker själv att det har hänt mycket i en syn på sig själv och sin omvärld och sina beteenden. Och det kan ju hänga kvar. Är jag lite rädd för att det blir... Och jag tror att vissa saker har kanske förändrats lite för alltid. Mm.
Det kan vara därför alla säger att man längtar så himla mycket efter att gå iväg.
Mm.
Men sen, folk är ju också rätt bekväm. Jag har ju arrangerat saker i 20 år. Mm. Klubbar och just föreställningar. Så här. Jag tycker ju det är liksom 5% av människorna som går ut och gör saker och konsumerar kultur på riktigt.
Ja,
resten vill ju helst bara sitta hemma.
Ja.
Och det är de 5% som alla arrangörer försöker locka.
Just det.
Istället för att tänka, hur ska vi få de andra 95% att lämna sina skinnsoffer och sina bara rövar och chipsskålar.
Just det. Och där tror jag att vi har blivit bekväma, men också det här perspektivet att folk har ju upp det. Oj, jag har en tomt, jag har en trädgård. Och åker till plantagen stup ett och man upptäcker att när man går till en elbutik att oj, jag kan köpa en tv som är stor som en
husvagn.
En husvagn.
Ja, men så det är inte alldeles säkert att,
nej,
att salongerna kommer bli fulla dag ett när...
Nej, nu första juli när det, och då kommer det vara mitt i sommaren och det är strategiskt det också på något vis. Nej, men jag tror att vissa av våra beteende och sätt att leva har faktiskt förändrats lite.
Ja. Vi får se.
Ja, vi får helt enkelt se.
Den här poddavsnittet kommer finnas kvar. Så vi kan lyssna på det 2026.
Och se
om vi fick rätt eller inte. Om vi lallande fånar och sia dem framtiden.
Ja.
Om vi ska prata om utflyktsmålet då.
Just det.
Töringelund sa du. Vad är det för någonting då?
Töringelund är ett... Om man bara börjar på själva... kärnan så är det en dansbana, ett danspalats byggt någon gång i sekelskiftet, alltså 18, nu pratar vi 18-19 till er yngre lyssnare, 1800-tal, 1900-tal.
Precis, själva dansbanan har faktiskt funnits sedan mitten av 1800-talet.
Oj, wow. Så
det är supergammalt, men i sin nuvarande form lite grann så började byggas 1916 och då var det skytteföreningen som byggde en åttakantig dansbana.
Det är intressant, just det.
Och sen har den byggts på och byggts ut sen dess. Men lite grann som det ser ut idag började
1916. Är det Skabersjö skytteförening?
Töringelunds skytteförening.
Töringelunds skytteförening. Ja. För det ligger nära Skabersjö, det ligger ett stenkast eller några stenkast därifrån Skabersjö slott. Ja. Jag tänkte att, okej. Okay. Töringelunds skytteförening. Jo, men det minns jag.
Och marken är, ska jag säga också, ägs ju av Skabersjö. Så det är ju de släkten, grevarna Tott.
De äger marken där,
ja.
Det är en stor adelssläkt, det är Tott.
Ja, får man säga, som omnämns i den klassiska visan Skånska slott och herresäten.
Med port genom huset och gamla kanaler lys Skabersjö än till jaktens signaler. Själv kungen i nåder far dit från sitt slott och skjuter fasaner med grevarna Tott.
Det ägdes åtminstone av Skabersjö slott innan. Det kan ju hända att de kommunerna köpt loss. Men när det anlades var det tottarna.
Ja, för det var det jag tänkte.
Det började som ett hjorthägn. I början av 1800-talet.
Ja.
Så där grevarna tyckte om och jaga.
Ja, just det. Och det är de glada för idag. Jag är ju nämligen uppvuxen bara några stenkast därifrån i Toarp. En liten grannby till Töringelund.
Toarp låter ju lite roligt.
Det gör det.
Och det är både... Man tänker på det när man kommer därifrån. Att det låter som Toarp.
Jo, det är hur man benämner det lite också. Om man säger... Ja,
jag ska gå på Toa.
Säger man Toarp. Och vi skåningar kan ju svälja lite på slutet. Och då blir det ju extra.
Det blir extra fint, men man kanske är lite trött på det. Blir man retad för att man bodde i Toarp?
Alltså jag kommer ihåg när jag skulle ta bussen in till Malmö när jag gick på Pildamsskolan där. Och då var det Svedala-bussen kallas den. Kom från Svedala. Det var rätt tuffa killar. När man
men du kommer från Svedala, stanna till i
toa. Ja, det kommer från Svedala.
Och
sen åker in till stan. Det var rätt tuffa sådana Svedala-killar där. Och där fick man stålsätta sig när man slog in. Och det var alltid nervöst om det skulle finnas någon plats. Eller om man skulle stå. Någon gång fick man stå i gången typ som den enda personen. Det är en bra grund att bli dramatiker. Ja, en sån situation.
Du kan ösa den.
Ja, källan. Visst. Ja, men verkligen.
Men lekte ni lite där då som barn?
Jag lekte eller? Jag lekte mycket där faktiskt, måste jag säga. Och det är en av anledningarna till att jag valde just Törngelund. För att den ligger i en fantastisk skog. Som jag... Alltså, jag läser lite här. Att det heter något så fint. Så, alltså platsen... är beväxt med lövskogar och är omringad av en jordvall som är förstärkt med stenar. Det är en så kallad ökerå.
Åkerö.
Åkerö, nu fick jag fel på. Ja. Åkerö.
Ja, det är ett jättevackert ord, åkerö. Ja. Det är alltså som en större samling träd. För att på ett sätt är det ju en skog, men det är ju en ganska liten skog.
Ja.
Samtidigt så har den ju alla... den härliga skogens komponenter.
Ja, just det.
Det är ganska backigt där inne.
Ja, det är det.
Stora gamla träd, ek och bok och hassel.
Just det.
Och så mycket så att de har sparat de döda veden så att det blir väldigt rikt djurliv.
Ja, just det. Nej, så där lekte... Nej, men det är ju fantastiskt vacker. Jag gjorde en liten resa igår från Södervärn. Jag åkte den där man åkte buss ut till utåt staden förbi... Jägersro där och
Travbanan,
ja. Där hade de ett stort tivoli.
På asfaltplanen?
På asfaltplanen. De har ju en gigant.
Ett sånt ambulerande tivoli som stannar till ibland.
Ja, jag såg det igår där.
Ja, så var det tivoli där nu?
Ja.
Aha.
Så det är såna enorma parkeringsplatser där.
Ja, det är det verkligen.
Framför Jägersro och sen...
De åker med sån här skateboard med surfingsegel på där. Ibland, det är så himla stor asfalt.
Just det, ja.
Men den här bussen, alltså när du pratade om att du åkte buss, åkte den vägen in till Malmö och landade på Södervärn, eller?
Ja.
Okej, så du gjorde lite memory lane trip?
Jag gjorde en memory lane, ja. Men nu är jag bilburen, så det var med bils. Men jag var noga med att starta vid Södervärn, för det var alltid där jag landade i Malmö när man kom.
Stannar du till lite vid varje busshållplats också?
Ja, men lite. Jag stannar till vid... Alltså det är ju en rätt... Sofielund, sen är det hela Lönngatan. Augustenborg, eller Per
ligger på ena sidan. Just det. Persborg på ena sidan, Augustenborg just på andra sidan.
Och sen är det Sveriges första moské på vänster sida.
Jag vet inte om det är Sveriges första, men den är ju funnits länge.
Den har funnits länge. Och sen förbi hela... Det heter ju Wessels när jag åkte där mycket. Jägersro köpcenter där.
Ja. Wessels startade ju egentligen in i Malmö vid sekelskiftet 1800-1900 som den första.
Ah ja, just det. Wessels, ja.
Första stormarknaden. Ja, precis. Flyttade de ut på 60-talet.
Ja, just det. Men sen, och sen nu, jag är ju boende i Stockholm sedan 20 år. Men det är alltid kul att komma ner till Malmö för man ser förändringarna. Och hela denna vägen fanns ju också. För sen när man kom förbi... ut från, jag förbi Jägersro där och så tar jag inte motorvägen utan den gamla vägen. Men där håller de på ett jättegigantiskt område där de ska förmodligen bygga bostäder. Mm.
Och sen är det ju... Så här, gamla vägen, är det 101 då mot Anderslöv eller vilken väg är det man...
Ja, du, man kommer jag har lite svårt... Jag vet faktiskt inte vad den heter, men det är ju skylt mot... Kvarnby, kan det vara det, ena hållet. Sen Oxie ett annat. Men detta är en ny väg för att detta fanns inte då. Så jag är lite förvirrad. Efter bron där så är det mycket ett nytt vägmönster som
just det, den yttre ringvägen.
Ja.
Kom till när Öresundsbron byggdes.
Just
2000.
Det. Ja. Så att jag är lite lost.
Du lämnade Malmö precis när vi fick fast förbindelse med Köpenhamn.
Då lämnade jag det. Då tänkte jag att nej, men det här ger för mycket möjligheter att... Köpenhamn lockar lite för mycket.
Ja, det klarar jag inte. Det är för stor frestelse.
Ja, jag kommer vara som en tätting över bron där. Det finns ingen hejd.
Hur var det att komma tillbaks till toar på Törngelund?
Ja, men det var verkligen en memory lane. Att när man gled fram där och sen genom Uxie där. där man gick på lågstadiet. Och sen så svänger man förbi Uxie vårdhem. Där brukar ju ML-bussarna, som man sa, stanna ju där. Så där fick man gå om man bodde ihop de sista 1,5 kilometer.
Är det sant?
Ja.
Vi gick från vårdhemmet?
Ja, men det fanns ju då Svedala-bussen. Den finns inte kvar längre, men det fanns den, 140 hette den. Och den gick ju då till Toarp. Men det är ju de lite andra, det är inte stadsbussarna.
För det, nej jag förstår, för det så är Svedala kommun efter det. Eller ja, varför gick
så här, mot Turingelundshållet så stod en skylt precis när, vid järnvägen som nu går till Ystad. Där stod faktiskt en skylt Malmö, precis där Toarp börjar. Så Toarp är en del av Malmö kommun, men efter det så är det Svedala kommun, ja.
Okej, men de hade inte the decency att dra den gamla ML-bussen ända ut till sista byn.
Nej,
den stannade ju. Det var lite taskigt.
Vi kallades ju Toarpsbarnen. Vi var lite vilda, busiga. Det var det jag kom in på. Att vi, när man lekte där ute i det vilda och åkrarna och skogarna, så det kanske fanns, det fanns ett begrepp där, Toarpsbarnen. Det kanske var att Malmö kommun, att det spridits ända upp till kommunhuset.
Ja, de ska inte ha buss.
De ska lära sig att gå. Ja, de ska lära sig att gå, ja. Nej, men så att det, nej, men de bemödde sig att, och nu finns det faktiskt inte ens den Svedala bussen 140 eller 141:an. Eller 141:an gick motorvägen, tror jag att det var, och 140 genom. Ja, men den går inte kvar genom Toarp längre.
Det finns ingen.
Nej.
Kollektivtrafik.
Nej. Så att vad barnen gör nu, det kanske är, de kanske flyger fram på någon sån elskot.
Ja, alla har för vad som voj.
Ja, just det.
Och Malmö stad när man fyller 9.
Just det. Nej, men så att det var faktiskt en upplevelse. Kör man genom sin gamla uppväxtby där. Det har ju hänt väldigt mycket. Vet, uppvuxet och sådär. Och sen mot Turingelund. Och den fina liksom i metall där det står Turingelund. När man kör in på den lilla avtagsvägen mot skogen där. Sen öppnade liksom upp. Det känns som att man kör in i skogen, så öppnade upp sig. Sen en parkering. Och jag blev så glad att de hade grillbuffé där igår. De hade en lunchbuffé.
Restaurangen är igång.
Ja, restaurangen är helt enkelt igång. Ja,
ja. Att, och efter vi har förstått, de har lunch varje dag. De har à la carte på kvällen. Och det är mycket, jag tror att det är mycket bröllop och
just det.
Catering-event och sånt där.
Nej, så att jag landade vid ett bord där och åt lite grillmat. Och fick prata med en servitris som har jobbat där länge. Och då mjölkar henne lite på information och sådär. Men coronan har ju såklart också ställt till för Turingelund. Och precis inom corona var vikingarna, dansbandet Vikingarna hade en av sina avskedsturnéer, som hon sa där. Hon sa att de kommer nog komma igen. Men de hade en gigantisk avslutningsturné. Det var nog den sista uppträdandet innan corona. Och själva dansbanan, detta huset som du säger, åttakantet eller sexkantet kanske det är. Alltså,
okay.
Dansgolvet, det är ändå plats för 1000 personer där inne.
Det är stort.
Så att det är, anser sig som en av Skånes största danspalats eller dansbanor.
Många av de stora har ju försvunnit, men det gläder mig att Turingelund fortsätter locka till sig de lurviga.
Ja, men verkligen. Mm. Den ligger ju fint inbäddad i en väldigt vacker skog och en liten damm bredvid. Och när man var liten, så vissa sommar var jag där nästan dagligen och metade fisk. Och då var det ruda man var ute efter. Aha. Fisken ruda som är, de blir inte så stora i den dammen, men det är som, de är guldaktiga fiskar.
Drog du upp dem?
Ja, då drog man upp dem och sen.
Käkade ni dem?
Nej, vi gjorde inte det. Men vi la i dem igen. Ja. Och jag minns en gång blev jag väldigt förvånad, och detta är också lite specifikt för den, just de åkeröarna med dammar, för det finns faktiskt en liten precis bredvid, utslängd mitt i åkern, en liten dunge, och det är en liten damm där man kunde hova vattensalamandra.
Mm-hmm.
Och det är kanske en av mina favoritdjur av alla djur. Det ser ut som en, de har taggig på ryggen, taggig svans, sen är det en prick, svarta prickar på, lite grönaktig upp till, och lite så eldbuks, väldigt färgland eldbuk, och den är inte större än 5-6 centimeter. Och det fick jag också på kroken en gång. Då blev man förvånad.
En liten salamander.
En liten salamander. Stackare. Ja, stackar. Men den hade bara masken i munnen.
Jaha,
så den
vägrade släppa.
Den vägrade släppa, ja. Men det är ett favoritdjur och man kunde hova upp dem och sen så hade man dem i en liten glasbok. Sen slängde man faktiskt tillbaka dem. Jag minns redan då att de var ganska... det var unika. Ja. De är ganska unika.
Det känns nästan som att ödlor inte borde finnas i Sverige.
Ja, lite så, ja. Men de frodas där, bredvid dansbanan, i det tysta, kan man väl säga.
Reptilerna närmar sig dansbandet. Men har du varit någon gång på ett evenemang där? Har du varit på någon liksom, konsert eller disco eller sånt där?
Jag hade lite otur, för de hade faktiskt ungdomsdisco där från mitten på 80-talet till slutet på 80-talet hade de ungdomsdisco där det kom från Svedala, Malmö, Oxie, Bara som ligger där. Det var ett riktigt hålligång för ungdom. Men mina stora systrar gick där och det var mycket blandsaft i buskarna och hålligång.
Ja.
Inte
mycket
helt,
näring för träden.
Ja, mycket näring för träden. Inte helt sällan att det var liksom kavlades upp och det var lite bråk mellan
så här, klassisk,
ja, klassisk så här, någon från Bara skulle spöva på någon från Svedala.
Ja, och Toaps grabbarna åkte alltid på det.
Ja, just det. Just det. Störst i munnen men klena armar. Lite så var det faktiskt. Men sen så var det ju min mormor och morfar var ju hängivna, riktigt klassiska så arbetarklass, jobbar inom SJ och morfar och min mormor jobbar liksom på matbespisning. De använde ju, de var ju där varje vecka och dansa. Och när jag tror det var mormor som fyllde 70 kan det vara, och bjöd dit på restaurangen där. Sen så skulle vi gå in och då var jag mitt inne i tonårstiden och tyckte att det klingade inte riktigt med dansband.
Du hängde inte med? Eller?
Jo, jag hängde med in där. Så jag var där inne och satt och tittade. Mitt starkaste minne var att när herrarna skulle bjuda upp så lyser en lampa på ena sidan över scenen där det står tydligt herrar. Och sen när det var damernas tur så stod det damerna bjuder upp.
Wow.
Så jag satt och följde dem med blicken sådär. Och nu är det herrarna sådär. Så tittade man och sa, där kom de herrarna, är aktiva nu liksom. Och sen så... Kanske det var två låtar, sen kom var det damernas tur att bjuda upp. Mm. Så var det damerna där, två låtar.
Så och då var det inget tjafs om vad man identifierar sig som?
Nej, det var ju tydligt sätt.
Det var
ett tydligt upplägg för de som kanske fått i sig lite brännvin och tvivlade kanske på vilket kön man tillhör. Då var det ju väldigt tydligt.
Kommer chansen.
Ja, du är en herre nu liksom. Du kom in som herre när du gick förbi garderoben och du är fortsatt herre. Och nu är det din tur.
Just det.
Så att det är fascinerande. Väldigt fin. Alltså jag minns att de var så fina. Det var så...
För att klädde upp sig.
Ja, för att klädde upp sig, ja. Så det är väl den största insatsen att sitta och titta på de skyltarna. Lite rädd för att bli uppbjuden också av en äldre dam när man är 14 år.
Lite rädd och lite kittlande i tanken.
Ja, antagligen. Det där dubbla.
Vakna i mammas säng. Knyter vi ihop säcken där.
Just det, Christian, Oidipus, de grekiska dramarna.
Ja, då fick vi in det också. Mycket bra. Det låter ju som ett ställe som kan funka på många olika plan. En naturupplevelse, lite gott i magen och ett stycke kulturhistoria.
Ja, men verkligen. Det andas ju, och det är väl därför jag tycker om det. För det andas ju, historien andas där hela tiden.
Ja.
Och det är en liten oas. Det är också vackra hus där. Alltså själva danspalatset, vackra i trä, gula träfasader, fina fönster. Är liksom som en... toppig byggnad, stor, och sen även restaurangdelen där bredvid, det är ju faktiskt en vacker byggnad. Så att det, bara det och naturupplevelsen, det är kombination skulle jag säga, ska göra det unikt faktiskt.
Vi ska avsluta med några procentsatsfrågor. Hur stor chans är det att träffa sångaren i Perikles?
Och det skulle jag säga är en 90% chans. Skulle jag
90%?
Säga. Alltså man får ta in corona. Jag tror att de har nog uppträtt där.
Chans att ens utflykt går som en dans?
Jag säger 50% där. För att nu beklagar de sig att de hade ingen dans där. Det är också lite corona. Men alltså det är 50-50.
Ja.
Det är lite mod och om man har fått i sig lite brännvin.
Beroende på vilken lampa som lyser.
Exakt.
Risk att råka klättra i en bok istället för att läsa en bok.
Det är en ganska stor chans. 60% chans är det.
Christian Augrell, tack så mycket för att du vill komma hit och berätta om minnenas och nutidens Töringelund.
Stort tack. Det var en ära och nöje.
Ja, det var jättehärligt att prata med dig. Tack också till alla som lyssnade, och jag hoppas ni vill lyssna igen nästa vecka. Ha en bra utflyktsvecka. Hej då!